Ja, det är onsdag, tro det eller ej. Och vi poddar.
Ja, det gör vi. Och vi poddar, därför finns vi.
Ja.
Så är det faktiskt lite för oss.
Lite så.
Ja.
Hur var helgen då? Festan.
Festan.
Vad har du gjort?
Först var jag på 2 studentskivor.
Mm.
Med Ture Engström. Mycket trevlig lunch på Vasahof. Mycket trevligt, mycket trevligt. Och sen så på kvällen så var det då Thea Kågström som hade sin studentfest hemma hos Magnus Lotta. Och sen snabbt där en timme och sen vidare mot båten där vi skulle på några av våra bästa vänners 5-årsjubileumsfest.
Vart då? Undrar man ju då som nyfiken lyssnare på den här podden. Det här har alltså blivit Anita intervjuar Ann om att gå på fest. Hon kan tydligen inte berätta en historia längre. Hon har tappat den förmågan.
Hon har tappat det helt efter denna helgen. Ja, så då skulle vi till Bungenäs då, där de gifte sig för 5 år sedan.
Det är alltså på Bungenäs, för alla som inte har koll på Sveriges geografi, är nämligen ett litet en håla på Gotland.
Mm. Ett gammalt område där man bröt malm och även det där soldaterna höll hus. Och det har nu blivit ett exklusivt område. Det bland annat till 10 bor faktiskt.
Vad sa du? Till 10?
Ja.
Ah, okay. Oj, fint ska det vara.
Ja, mycket flott, mycket flott. Hur som helst, där var vi då inbjudna 16 glada gäster. Och redan på fredag, men vi kom ju fram så sent, jag och min snusmumrik, så vi hamnade då på ett litet hotell. Så gick in på Kalk Hotell där. Mycket dålig stämning på fredag. Du vet, jag bara kände så här... Jag och PMS, som jag aldrig kan härleda det till. Utan jag hade då läst en bok som hette... Oxblodets öga eller någonting, som jag hade fått skicka till mig mitt förlag. Och det handlar då om...
Viktigt att hon sa också mitt förlag, så att hon, det är inte någon annans förlag, nej, utan det är Anns förlag. Forum. Det är alltså människor som jobbar på ett förlag genom att sälja, skicka böcker till Ann Söderlund.
Ja, precis. Ja. Men, det, ja, men jag skriver mina böcker där. Hur som helst, då handlade den här boken om...
Jag har för mig att du inte släppte din sista bok på det förlaget.
Nej, jo, nej, det gjorde jag inte.
Men, nej, just, men, nej,
men nu ska jag släppa.
Ja, okay.
Nu ska jag släppa väder och böcker.
Det händer ju.
Nej, men det händer det att vi, jag sitter och läser den här boken då på färjan över. Det handlar i kort och gott om Eskil och hans blivande fru och när de då bygger upp Kosta.
Alltså det här är nog Sveriges sämsta intro av en podcast så länge.
Det som händer är att då somnar ju Mattias som vanligt.
Ja, det gör nog våra poddlyssnare också i det här laget.
Och då är jag så ledsen. För jag känner igen mig i det här småländska, att få ett litet torv.
Men alltså, ditt medberoende har ju liksom inga gränser. Du kan ju alltså bli medberoende med fiktiva. Och du skrattar så där tyst igen.
Nej, men, där ligger...
Du är alltså medberoende med 2 fiktiva karaktärer.
Ja, Eskil och Hanna.
Som inte ens existerat.
Och jag känner mig när hon ska föda. Hon ramlar och slår ut mjölken. Så nu ska hon inte få någon dopagåva. Och Eskil, jag mår så dåligt över det här. Jag känner också själv mitt småländska arv och mitt lilla torp.
Vad fan har du för småländskt arv?
Ja, men halva min släkt kommer från Eksjö.
Ja, vad har det? Det är ju lika mycket för dig att göra som att du låg i kuvös och blev en hoarder.
Nej, men jag är så ledsen när jag ligger i det där hotellet.
Och
jag
så gråter. Jävla PMS heter det.
Och jag snorar och jag gråter och jag försöker låta.
För att han ska vakna.
Ja, jag går upp. Jag ramlar nästan i sängen. Ja, men du vet. Jag är liksom förtvivlad. Jag tycker livet är över. Jag kan liksom Hanna som är där i Kosta Boda och bor där. Det är så kallt om hennes lemmar och bebisen som kanske inte lever. Så här. Ja, men jag mår verkligen dåligt. Jag tänker på mitt eget hus på Gotland. Jag vill förklara för Mattias varför det betyder så mycket för mig. Och varför Hannas lilla torp med Eskil. Ja, men jag blir riktigt PMS koko bananis. Och på morgonen så säger jag, jag tror inte vi kan leva som Mattias.
Han bara, here we go. Here we go.
Vi kanske ska åka ut på den här festen nu. Jag bara, och Gotland. Och är så förtvivlad. Och så ska jag bara gå och kissa. Ja, då har jag fått mens. Då kändes det bra igen.
Alltså, tänk om han hade gjort slut med dig lika många gånger som du har gjort slut med honom.
Nej, men jag fattar inte hur det kan vara så verkligt, den där PMS-känslan.
Nej, men det är ju galenskapen.
Allt är över. Allt är över.
Det är ju galenskapen som du, så här, du vet om att den kommer komma, men du har ingen aning om när. Så när du är i galenskapen, då är du redan... för sent.
Det är en för sent. Och ja. Du kan inte sätta upp nykter och tänka så här, men gud, det är ju klart det för att jag ska ha mens.
Nej, nej, det finns ingen sån. Det är tunnelseende och det grövsta.
Och tillbaka till 1700-talet. Och allt liksom, det är över för alla. För Eskil, för Hanna, för mig och Mattias. Jag vill att han ska förstå det. Jag försöker förklara för honom sorgen i att jag behöver det här huset. Det kostar vad det kostar vill. För mina barn, jag ska ta torpar barnen. Alltså, ja, och sen så går det någon timme och sen är det ju där över. Och jag tycker, gud vad kul, nu ska vi inte åka nu då? Nu är jag jättekär.
Men också då ska han då resa sig från liksom ur stoftet och bara liksom gå upp och klä på sig. Jo. När du liksom har precis sagt att du ska göra slut på honom.
Ja, men han alltså det som är väldigt gulligt måste jag säga, är att han verkligen försöker och vi pratar om det och dit. Men sen så är min PMS över när vi har käkat frukost och du vill inte jag prata.
Nej, då är psykosen borta. Det är som en förbannelse.
Ja! Det är ju psykos. Den håller i lite på kvällen där när man ligger för sig själv och liksom vill hoppa ner i en mörk grotta och tycker synd om mänskligheten och så här. Och sen så håller i lite på morgonen när man måste på något sätt, man kan ju inte bara släppa det. Men sen när man liksom, sen är det bara borta som genom ett trollslag. Ja, och det är man den gladaste kvinnan i svensk.
Det är förbannelse eller en förtrollning. Och när liksom the spell har släppt, ja, då är det borta.
Men hur, jag kan, även fast jag förstår rent fysiologiskt hur det funkar, så är det ändå så skevt. Att det blir, att man blir faktiskt på riktigt galen.
Men jag tänker också, om man nu så här, om man nu verkligen då hade gjort slut med sin partner och liksom vandrat ut och träffat liksom en ny man och så här värderat hela livet utifrån det PMS-ögonblicket, de där 24 timmarna eller vad det nu pågår, då hade ju ens liv sett helt annorlunda ut.
Ja.
Och jag tycker det här var en perfekt brygga till den lilla lek vi ska leka nu. Stoppa tiden. Stoppa tiden handlar då om att man ska stoppa tiden där man är just nu eller där man var i en annan situation i livet. Mm. Så nu ska jag testa några situationer på dig här. Och så får du testa.
Det kommer inte bli svårt.
Nej. Så stoppa tiden nu.
Ja.
Eller när du var inne i din PMS-psykos.
Nu.
Men om du hade varit då relevant nu och sagt så här, inne i PMS-psykosen, för då var ju allting otroligt verkligt. Alltså, rött var inte bara rött, det var purpur. Alltså, du ser ju väldigt mycket starkare färger i allt.
Ja, men hela situationen är ju som i en tillspetsad filmscen. Man är väldigt närvarande när man har PMS. Det är ju verkligt.
Ja, det är ju som när man är liksom gravid och liksom räkor luktar satan och rosor luktar himmel.
Mm, ja. Så då menar du att jag svarade fel, då ska jag fortsätta vara...
Nej, jag tycker du ska tänka ordentligt så här. Om du bara hade fortsatt vandra runt i din psykosbubbla där och liksom ändå tyckt att liksom...
Du menar att det kunde lätt till någonting bra? Ja, en film, en bok?
Ja, kanske, inte vet jag. Var relevant.
Jo, men alltså det som händer är att du som genom ett trollslag helt plötsligt är ur den där psykosen. Och du älskar din man och det är så gulligt på den där Kullerstensgatan. Det ska bli så roligt med den där festen. Från att du har tänkt att så här, ja, jag kanske får bo på det torpet och försörja mig själv och allt över. Den är liksom, det är så magiskt, det är som att få livet åter.
Du kanske, alltså PMS-psykosen är där du vill vara.
Ja, fast jag måste få komma ur den varje gång.
Nej, du är i den. Du bara vandrar runt i den, helt förblindad. Och gör liksom hela ditt liv.
Hur ska jag försörja mig då?
Det vet jag inte. Det kommer nog PMS-psykosen också lösa. Den löser en massa andra grejer.
Det är så som skäggiga damen förut. Jag åker runt på cirkus.
Snart är det dags, Ann.
Okej, när du och jag var i Thailand.
Ja.
Kom du ihåg det?
Ja.
Och vi träffade en man som heter Ann.
Fortfarande vet du av mina starkaste ögonblick i livet när jag fick ta den bilden.
Om du skulle vara där du är just nu eller om du fick vara kvar i precis när jag träffade Ann, thailändaren, och du fick ta den bilden.
Jag skulle valt det alla dagar i veckan.
Varför tyckte du att det var så roligt? Jag kan fortfarande, jag förstår att det var roligt, men liksom thailändare heter ju ofta på Ann, Han, hit och dit. Och ändå tyckte du att det var så sensationellt att Ann träffade en thailändare som heter Ann.
Jag kan alltså inte ens vidröra det vid tanke innan jag bryter ihop. Och Joel är också så här, vad är det som är så kul? Alltså det är så roligt. Det är så roligt, så roligt, så roligt. Plus att jag tänker då på att Ann, det vill säga du är västerländska kvinna, och den här lilla mannen Ann, och du inleder ett liv ihop och bara kallar varandra för Ann hela tiden. Det är så lätt. Det är så lätt att leva med Ann.
Du skulle ha det så bra. Ann, 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 vad är Ann? Men som att man... Men jag säger nästan aldrig namn till vare sig kompisar eller män. Jag säger älskling nästan hela tiden.
Ja, så det skulle inte hjälpa att han hette Ann?
Jo, men då skulle jag ju få gå på lektion. Lektion.
Lektioner.
Lektioner. Ann, Ann. Men du menar att vi skulle bli ihop och skaffa en familj?
Ja, men det var ju det som var det roliga. Och jag tänker också att innerst inne så kanske en liten kärpa. Eller en liten liksom... En liten tjänare hade kanske varit det bästa för dig.
Men du är så jobbig nu. Då stannar jag i min menspsykos och du är...
Nej, 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 en till.
En till.
Okay. En till rackeruling. Okej, stoppa tiden nu. Eller klockan 3 på lördag natt.
Nästa lördag eller
nej, nu, den som var.
Nej, det skulle jag aldrig orka.
Fast du måste ju tänka utifrån det tillståndet du var då.
Ja, men jag fattar. Men det var ju knappast offentligt. Men då hade vi ju sex där i hotellsängen.
Oj.
Mm.
Mm.
Ja, jag vet inte. Men det var
hade inte du mens?
Jo, men ibland måste man även vid denna höga ålder tugga till lite.
Men den där är ju speciell. Det blir ju liksom som en walk of shame dagen efter, fast med sin partner.
Och
när man har druckit lite för mycket, blivit lite för vild. Kan man säga så?
Det kan man absolut säga. Och på frukosten efter kom våra kompisar och sa så här, gud nu vad ni höll på i natt. Så här, det lät genom, de skämtade ju bara, men innan jag förstod det så bara, åh vilket, du är en jävel på dirt talkan. Jag bara, nej men jag orkar inte, har jag nu liksom...
Det hade du ju säkert.
Nej men jag tror inte det. Jag tror faktiskt att de skämtade, för de var ju fortfarande uppe då.
De var ju vakna.
Var de som låg bredvid oss, i rummet bredvid, de var fortfarande uppe på festen.
Jaha.
De kom inte upp för senare, så jag tror att de missade det där. Men det blir lite, jag tänkte på, när man kollar på den här gruppen av människor, vi var 18 personer, så var vi de som enda som har småbarn. Fast vi alla är ungefär i samma ålder. Vi, ja men, man ska, i vanliga fall ska man ju inte ha ett småbarn. Ja, men,
vid 48 års ålder?
Nej, man ska ju inte ha en som är 3 och ligger och skriker efter Pelle hela nätterna.
Den och tiden, vad är Pelle för alla våra lyssnare som har undrat?
Pelle är ju vällingflaskan. Pelle.
Ja, just det. Och det här pratar ju då både Ann och Mattias om att det är det mest naturligt bevingade ord för vällingflaska som finns på jorden. Och tycker också att alla andra som inte förstår vad en Pelle är helt dumma i huvudet. Så nu vet ni om de undrar.
Vem Pelle är? Det är ju en flaska.
Ja.
Pelleflaskan.
Just det.
Men då vaknar man dagen efter och så tittar man lite på varandra och sen så... Ja, pular man på lite till för att det var så himla länge sedan man överhuvudtaget var själva i en säng. Fast man egentligen inte vill och det är liksom... Det är bara risigt allting. Eller som Mattias säger, risely through.
Risely through.
Riktigt risely through. Men ändå så tycker man att det där är på något sätt lite romantiskt. Så sitter man i någon färjekö och båda är helt slut. Och man käkar någon liten pannkaka hit och dit och kommer hem. Och den ena somnar, den andra... Ja, men jag tror att det... Vi sa ju det, när vi åker iväg så sällan så blir det ofta så att det urartar lite för att vi inte är vana. Vi kan liksom inte hålla samma tempo så att vi kämpar på jättemycket i början och sen är det liksom klart.
Så om du fick då välja då det tillståndet klockan 3 på lördag natt, då är det alltså att ni lever som det inte finns en morgondag?
Precis, och också så här, i en helt annan tids... Där känns det som att vi har skickats tillbaka 25 år typ.
Ja, precis.
Så det blir en doppfäll.
Ja.
Aha, om jag väljer den så får jag både den...
Och 25 år tidigare. Ja.
Så att, fast å andra sidan var det väldigt härligt där på hotellet. Och, men det också, ja, jag tror att det skulle vara jobbigt att leva i det där. Hur länge skulle jag behöva leva i
Nej, men
där?
Du skulle ju gå runt på den här festen i evigheters evighet. Det är ju som, har inte sett den fantastiska? Kan vi få ett klipp på det förresten, Magnus? Christmas in Heaven med Monty Python. När det är julafton i himlen varje dag. It's Christmas in Heaven. All the children sing. It's Christmas in heaven. Hark, hark, those church bells ring.
Jaha, men du menar så att jag ska alltså vara på den här festen. Mitt liv är den där festen. Är det som måndag hela veckan också? Det är samma saker som sker varje dag.
Exakt.
Vi går på den där vinprovningen och...
Precis.
Men då får jag aldrig mer träffa mina barn.
Det, får... det finns ju en risk. Så var stoppar du tiden? Stoppar du nu eller då?
Ja, men jag förstår inte heller. Stoppa tiden. Ska jag sitta här med dig i sängen då resten?
Nej, nu stoppar du tiden nu så är det ju det som händer framåt. Men stoppar du tiden där och då, då går det ju runt det dygnet.
Jaha. Men jag skulle gärna vilja gå runt det dygnet i typ en vecka.
Ja, det är så alltså.
Men jag tycker...
Min mardröm är ju att så här, bli fast på en fest som aldrig tar slut. Och så gå runt i en lägenhet där folk liksom är fulla och höga och allt vad de är. Och liksom bara öppna dörr på dörr och det tar aldrig slut. Det är bara en ny fest som pågår. Alltså jag har det som en så här återkommande mardröm.
Aha, gud. Ja, det låter inte så roligt. Men det här var ju ändå liksom ett hotell och alla de egna rum. Och man kunde gå runt där på... Nej, men det var ju inte som att du bara var i en lägenhet.
Nej. Jag bara så här, känslan av att så här, vara liksom... Vad ska jag säga... intoxicated, alltså på det där grisiga sättet, man är så full och bara raglar runt och så här bara, för fan, kommer inte ur det. Alltså det är en mardröm, ditt mardrömstillstånd, så bara ligger man och så är man så konstig och bakfull och nykter och om vartannat liksom. Man är i och ur sig på ett och samma sätt.
Jag tyckte att det var härligt hela tiden, så jag kan inte riktigt, jag vet vad du menar, men så var det inte på den här festen tycker jag. Men det som hände var, som jag faktiskt måste säga, som jag blir alltid lika förvånad, och det är kanske för att jag har haft PMS nu de tre senaste gångerna jag varit på fest på Gotland och sen fått mens. Men det är hur man kan åka någonstans med det man älskar över en helg. På fredagen och lördag morgonen, då ska det, ja, nu var det över och slut. Och sen på lördag eftermiddagen när man kommer hem så är man jättekär. Och känner att man vill gifta sig och tycker att den andra är helt underbar och man bara kysser varandra hela tiden och... Men på kvällen, jag la ut en bild på Insta där vi ser så kära ut. Så att det...
Jag har inte ens sett den.
Nej, jag kände mig så... Och så tänkte jag också så här... Alla är olika. Joel är ju också så att han tycker att det är mysigare och lugnare och skönare när det är en ganska liten fest. Där var vi osams.
Där
på
var
den ni bilden.
Osams, ja. Det är uppenbart.
Ja. Ja. Och sen går vi vidare. Där, titta.
Oj, den där porten, den får jobba hårt.
Ja, han sa det. Så har jag mage, sa han.
Där. Jag uppenbarligen likat bilden, men jag har inte sett den.
Det var gulligt.
Du också håller honom på ett sätt på magen, ja. Som att han är gravid den här gången.
Det är så lite grann. Det där tycker jag är lite känsligt. Helt ärligt.
Vad är grejen med dina fötter?
Nej, jag vet inte vad det
är grejen.
Varför kan jag inte bara stå normalt? Nej. Jag står ju som en ko.
Hela tiden.
Det är för att jag en gång tidigare. Ja, det pratade jag också om. Att i tidigare liv...
Nej, men vad du kände efter nu?
Ja, nu kändes det igen. Eftersom du sa att jag var en ko, eller jag sa att jag var en ko. Hur jag kände då, jag försökte förklara för Mattias där på morgonen. När jag blev så ledsen för att han inte hade hört mig gråta och det. Och snora och ramla omkring. Då sa jag också att kanske tidigare liv...
Du drog in tidigare i livreferenser på fulla salva. Det är liksom ingen hejd på dig.
Det var ingen
hejd. Nej, men när du är martyren.
Nej, så att jag kanske hade levt här i Costa Boda tidigare. Nej, alltså jag gav mig inte. Och han var så förstående. Han bara, jo, jag tror, ja, det kan ha varit så att i tidigare liv. Så han bara försökte rädda situationen. Ja, det var fint. Ja, men det, så nu känner jag mig jättekär.
För mig börjar den här historien när jag fick ett tips. Det handlade om en pappa vars 8-årige son var försvunnen. Efter en tvist där mamman förlorat vårdnaden hade hon tagit sonen och rymt. Samtidigt fick jag ett annat tips.
Anna tog kontakt med mig 2018. Och berättade om den förtvivlade situation hon befann sig i.
Hon beskrev ett fall där socialtjänsten misslyckats att skydda ett barn.
Mamma och son befinner sig på flykt. De har inte fått skydd av samhället.
Kan vi ta och prata om den väldigt uppmärksammade dokumentären Att rädda ett barn av Bo-Göran Bodin som sänds på SVT i tre delar. Jag tycker det är en dokumentärserie som alla ska se.
Ja, det blir ju väldigt tydligt att det finns en viss klick. Jag måste ändå kanske säga välbärgade kvinnor i societeten som inte har särskilt mycket att göra.
Så är det väl.
Mm, tack. Som sätter igång och ryar och härjar kring någonting som de bevisligen inte har särskilt stor koll på.
Nej, men det är ju liksom, det här handlar alltså om en pappa som har blivit pedofil anklagad utav hans exfru av sin son, och socialsekreterare 20 stycken till antalet har då bedömt att det inte finns någon risk, eller det finns inget sånt som är tydligt tecken.
Det finns ingenting. Pappan är flaunt free. Alltså han är en bra pappa, han har en bra bakgrund. Det finns ingenting som tyder på det här. Och det här tycker jag är någonting som är ganska läskigt när man ser till såna här fall. Att dessa kvinnor och också män som står då ofta på mammans sida har ett sånt jävla behov av att se ett mönster i det som har hänt, även fast det inte finns ett mönster.
Mm.
Och det tycker jag är väldigt, eftersom man måste jämföra med det som har varit vår största rättsskandal i svensk historia, som ändå är häxskandalen, häxeriet där på 1700-talet, 1600-talet, att det är samma sak, att även fast det inte fanns någonting så skulle man nosa upp och lirka fram, och mönstret var att pappa gjorde det och då blev det så, eller häxan, man såg att hon flög till Blåkulla.
Ja, eller Thomas Quick också, ja. Samma sak där. Och det som är intressant här är ju att så här, det är 20 väldigt kompetenta, högutbildade socialsekreterare och tjänstemän som har gjort den här bedömningen, och det är liksom inga små tester man går igenom.
Det är inte 2 eller 4, det är alltså 20 ja. Välutbildade, erfarna socialarbetare.
Ja, och pappan har alltså dömts till att få ensam vårdnad om den här sonen Elias. Och det är lite det här som den här organisationen Brydo har tagit ansvar för. De har alltså hjälpt mamman att kidnappa sin son Elias. För de har då varit de som har drivit på det här med att pappan är pedofil. Så de har hjälpt henne att fly, få ett skyddat boende. Det är liksom högt uppsatta personer, vita privilegierade män och kvinnor, som har liksom nästlat sig upp ända upp i stadshuset och inne på kommunalfullmäktige. Och ordförande för det här är Agneta Bravelius. Och Bry står då för barnens rättsskydd. Hon tar ställning för barnen, säger hon. Men det som är problematiken här, att det är ju att de som försöker rädda ett barn, det är ju själva verket de som förstör för ett barn.
Och de berättar ju om det här på hemsidan också. Att de blev så glada när Bo-Göran Bodin då hörde av sig kring det här, att de var samarbetsvilliga. Men nu när de har sett den här dokumentären så är de då besvikna, eftersom att de tycker då att genom att visa pappan i bild så utsätts barnen återigen och viktimiseras, offras på bästa sändningstid. Men problemet är ju, som den här dokumentären verkligen pusselbit för pusselbit lägger, att det är inte pappan den här gången, det är inte heller rättsväsendet, utan det är faktiskt de som utsätter den här lilla killen för offentligheten. När sista scenen då, när de ska upp i rätten och de här tantalorerna, om jag får säga så, med lite kärlek i vanliga fall, inte just nu, har då gjort en klassisk, vad ska man säga,
en lakansvävsbandroll.
Och den stoltheten, det är som att de ska gå ut på studentfirande med sitt barn när de tittar på det, och det tas bilder på den här, det skrattar. Alltså det, ska den stå så det är det som känns att det är fokus på där.
Och på den står det så här, save Elias, och sen så hashtag bry, och det ska då delas i sociala medier. Och här kommer ju sociala medier in, för det är ju lite det vi har varit inne på lite med, nu låter som vi inte har något annat fokus överhuvudtaget, Katrin, när hon gick ut och pratade mot den här professorn i epidemiologi, att när vem som helst kan sätta på sig Googles doktorshatt, då kan också vem som helst bli profet i sin egen hemstad. Och det är någonting som sociala medier har fått oss att tro. Det är liksom inte så att det funkar. Och det Bry har missat i de här dokumentationerna, eftersom de har bestämt sig att ha ett ställningstagande och en ståndpunkt, det är ju att de har missat en jävla massa information på vägen. Likadant har skett hos statsborgarråden och så vidare, och långt uppe i leden, så är det människor då som sitter med makten som har svårt att hantera den, för de själva vill göra någon egen fantastisk karriär inom kunskapens korridorer eller kunskapens makt. Men kan inte.
Ja. Och det är långt försvarstal på deras sida då, bry.se. Och här anklagar hon då att programledaren är vän med Elias pappa och arbetar på SVT. Men de själva har ju verkligen gått till nepotismens ursprungsplats. Det är ju, vi ska lyssna lite här på psykologen som då gjorde ett utlåtande om Elias, även fast den inte hade träffat honom innan. Och det visade sig att han var väldigt förtjust.
Det är ett positivt minne. Hon stod där i solen med sitt vackra, blonda, nytvättade hår. Och väldigt vacker. Hon är så cool. Hon hade en så tuff keps på sig och jättestora paparazziglasögon. Hon var så läcker.
Jag blir alltid lika fascinerad när... Jag menar absolut inte att reporten lurar psykologen här, utan han ställer ju bara ledande frågor. Men hur han så oförblommerat då pratar om hennes vackra blonda hår och utseende, för i nästa sekund då så kommer det fram att han har lånat ut privata pengar till henne.
Ja, det här är så skandalöst så att man vet ju inte var man ska börja eller sluta. Jag förstår inte ens att Bry står upp idag efter det här. Det här var ju ett lustmord.
Kanske ta en liten paus.
Ja, kanske om inte annat bara så här sondera lite i leden och kolla liksom igenom om saker och ting verkligen har skett på rätt sätt. Man måste väl också vara, tycker jag, när man ändå är en stiftelse och agerar med andras medel. Måste man inte vara lite självkritisk hur man agerar? Och jag menar, det här är ju också, om vi nu liksom är lite inne på den här rasifieringsdelen, vita medelålders eller övermedelålders privilegierade kvinnor, hur lätt de har att ta sig in i maktens korridorer.
Mm.
Hur vissa saker anses fint och självklart och vissa andra saker anses fult. Vi pratade om det, jag och Joel i helgen, för vi kom in på tv-spelande och att han tv-spelar mycket och så vidare. Och tänkte på det, om så här, hur det värderas med tv-spel, hur illa det har blivit hanterat på ett sätt. Jag spelade också sjukt mycket tv-spel förr i tiden när jag var innan barn och kunde sitta hemma och låsa in och spela Tomb Raider i typ 2-3 dagar på rad.
Wow.
Jag var helt manisk besatt.
Har du ens gjort ett tv-spel?
Nej, men om jag då hade kunnat, då vet jag att jag ringde mina kompisar när de frågade vad jag gjorde, för då skämdes jag så mycket så att jag var helt uppslukad av en roman.
Jaha, du översatte det till något annat sorts spel.
Nej, men något som var mycket finare. Det är det jag menar. Alltså, vilken inställning man har till tv-spelande exempelvis är ju som att så här, skulle jag säga såhär, åh, det är så jobbigt att Joel läser så mycket litteratur, om jag hade klagat, då hade ju jag sett ut som en dumbom.
Mm.
Nu kan ju jag dumifiera honom genom att han spelar tv-spel.
Jag fattar, men jag tänker också att den här världen kanske liksom, vad ska jag säga, befolkas av människor som kanske inte riktigt mäktade med en utbildning mot en profession som de egentligen ville ha. Men de kanske har pengarna och tiden att engagera sig i till exempel barn- eller kvinnofrågor. Och det är superbra. Men dels är det en väldigt hierarkisk värld, har jag märkt inne där. Otroligt. Man ska inte tro att man kan sticka upp hur som helst. Utan det ska följas, och det går långsamt. Och det ska följas enligt vissa stadgar och liknande. Så att grupper ställs mot varandra, och den ska inte komma hit och tro någonting. Att det är verkligen att de försvarar sina egna positioneringar med näbbar och klor.
Men de har ju inget annat. Och samtidigt så är det här också en bransch då där makten har kommit i form av så här, gamla titlar, kanske gamla pengar och nätverk. Man behöver kanske inte ha läst på så mycket för att ha tagit sig dit man har hamnat och så vidare. Det här är någonting som har uppstått ur intet och man har skapat själv.
Ja, men så tänker jag också att de som har donerat mycket pengar syns ju oftast inte som ansiktet utåt. Man vet bara att där ligger det finpengarna från de miljardärska eller liknande. Och så är det andra som får då vara i offentlighetens ljus. Så ett, så har väl de någon, kanske lite press på sig att leverera någonting. Men det som jag tycker är så jävla gränslöst som vi ser här i dokumentären, det är hur de inte på något sätt speglar sig i sanningen. Utan de skapar sin egen lilla mikrovärld där de är så här mikro donerar, och det är som du säger, det är andras medel som de använder som till det här, och det här är ju liksom inget annat än en skandal hur de också koketterar i den här dokumentären utan någon form utav slöja eller liksom.
Och vi ska verkligen säga att det här rör inte alla stiftelser. Det finns väldigt många bra stiftelser. Den här dokumentären handlar om, vi fokuserar på BRY just nu. Jag tycker också att den här gruppen av människor som BRY representerar och det liksom välsmorda maskineri som de har satt igång i sociala medier, det säger väldigt mycket om de många personer som har otroligt mycket makt idag i åsiktskorridorerna. Hur lätt det är att få ett välsmort maskineri när man har mycket medhåll. Mm. Alltså när du inte heller behöver bli granskad eller stå till svars mot en socialsekreterare eller ett rättsväsende, då är det ganska lätt att komma undan liksom med mycket.
Ja, och det är klart att de har gjort det här av välvilja för att de tycker att de är the good girls.
Vi ska lyssna lite här på Eva Solberg som är fullmäktigeledamot och driver frågor för servicenämnden.
Att det förekommer så pass grava anklagelser från så många håll tvingar, tycker jag, en socialtjänst att väcka, liksom, öppna upp det här ärendet igen. Allt nu har landat i att mamman har gömt sig med barnet. Och därför är det hon som är liksom den stora förövaren. Eller liksom.
Ja, det blir ju lite av en walk of shame här också, skulle man kunna säga. När det är så jävla jobbigt, när det är någonting man trott på till 110% helt enkelt blottas i ljuset.
Ja, men det blir så där när man är en klubb för inbördesbeundran, så kommer man upp i en gemensam energinivå som bara pågår och som föder mer energier, och man känner sig framgångsrik och man har rätt och hurra, och det var den som gjorde det. Men det är ju en psykologiskt vanligt liksom beteende, så kan man ju själv vara. Och jag kan bara känna igen mig den här känslan. Det är som när man var liten och man bara liksom körde på med någon lek, och sen ser plötsligt var det något som hände, och så kom mamma eller pappa, så vad hände här då? Ja, vad hände egentligen? Ja, man vet inte riktigt.
Du lyssnar på podden Lille Lördag med mig, Anita Clemens.
Och mig, Ann Södlund, som är väldigt, väldigt uppe i varm nu. Jag har nämligen beställt några infravärmare till landet.
Det är väl svensk sommar det, om någonting.
Men jag blir så lycklig när jag ser det här infravärmeröret. För jag blir så barndomslycklig. Här satt jag och mina föräldrar och våra gäster under de här fyra infravärmerna. Och jag tyckte alltid att det var så magiskt med det där lite orangea UFO-ljuset. Då var det liksom trygghet och mamma och pappa var lyckliga och sommar. Och ja, jag har faktiskt investerat också i fyra stycken. De kostar bara 199 kronor styck. Kanske ska jag ta sex.
Ja, men ta sex, det är lika bra. Det här finns ju alltså att köpa hos vår partner Biltema. Och de är ju någonting av en expert på hemmaliv utomhus.
Ja, gud ja. Och de finns ju i nästan hela Sverige. Jag ser bland annat att min infravärmare, den verkar populär här. Och den finns också i lager på 53 varuhus. Så att du kan ju faktiskt vara ganska säker på att någonstans nära där du bor så finns det en Biltema. Och det är det jag älskar med såna här kedjor. Om jag får vara lite upphetsad nu. Att det finns faktiskt överallt.
Ja, och just nu har ju Biltema släppt sin kampanj Köp och hämta. Det betyder alltså att du beställer dina varor online för att sen hämta upp i närmaste butik där du bor inom 2 timmar.
Och det här tycker jag är så bra, för att det brukar bli någonting som kallas för semesterstress redan innan man åker. Och nu har det blivit så bra, för Mattias gillar ju att åka bil. Men han gillar ju inte att vara i butiken. Så då får jag beställa, tycker jag är roligt. Och sen åker han och hämtar.
Ja, men jag tänker också perfekt grej för Gotland. Istället för att ni tar med saker från Stockholm så köper ni alltså och hämtar ut i varuhuset på Gotland. Hur bra?
Ja, hur bra. Och då blir gotlänningarna glada också.
Dessutom. Så gå in och kolla på biltema.se. Beställ era varor online och hämta ut i butik. Glad sommar!
Nu ska jag ringa pappa och säga att jag har köpt infravärme. Kommer han tycka att jag är cool?
Det är intressant. I helgen så hade jag födelsedagskalas för Tom Allan. Det är ju liksom Man ser honom i våra sociala kanaler, min och Kalle, så kan jag tänka mig att folk tror att det här är en centrumperson. Det här är en kille som tar för sig av livet. Och så är det ju inte. Han är egentligen extremt blyg. Han är få och väldigt utvalda vänner. Vi har tjatat på honom i 6 år att ha en egen fest. Han har inte velat det förrän nu. Så i helgen så hade vi hans kalas och ja, du vet, jag jobbar liksom dygnet runt just nu, känns det som. Så kvällen innan så säger han: jag vill vara Deadpool i Fortnite. Jag ska ha ett Fortnite-kalas och det ska skjuta med Nerf guns. Det här är helt ny information för alla inblandade.
Kvällen innan.
Dagen innan. Så jag vill ju ändå vara liksom... Jag känner ändå att så här... Penny ändå blev ordentligt bortskämd med 4 riktiga pangfester. Så jag kände ändå att så här, om han för en gång skulle vilja ha ett kalas, då får man fan offra sig. Okej, Deadpool. För barn.
Okay.
Fanns i USA. Det skulle inte hinna få hem det på 24 timmar. Jag tycker inte heller kanske var helt försvarbart ur en miljöaspekt. Mm. Så jag får gå till tygaffären helt enkelt och köpa tyg. Baddräktstyg och så här, googla lite, hitta något på YouTube, kolla på hur man syr såna här typ wrestlingmasker och sånt där. Bara okej, nu kör vi igång. Så får jag börja sy. Så jag syr liksom en Deadpool direkt här 6 timmar kvällen innan födelsedagskalaset. Med baddräktstyg, så jag köpte tygaffären.
Men vadå, har du symaskin?
Ja, men det är väl klart att jag har symaskin.
Jaha,
okay. Och han såg i princip ut som en... jag vet inte vad jag ska säga. En glödlampa i slutändan. Men han var nöjd och glad. Han tyckte först att den var lite för tajt, så jag gjorde om det lite och sen så blev det väl ändå bra i slutändan.
Imponerad.
Vad händer då? En minut innan kalaset. Den lilla...
Han ville inte ha det där längre.
Nej.
Nej, vad vill han vara då?
Nej, han ångrar sig. Han tyckte den kändes som en pyjamas och skulle skämmas ifall de skulle se hans kalsonger genom tightsen. Så han byter om. Han byter om till vanliga kläder.
Nej.
Och alla hans kompisar kommer också utklädda. Du förstår den känslan?
Till Deadpool?
Ja, eller olika karaktärer från Fortnite.
Herregud alltså. Vad kul för alla de mammorna och papporna som i sista sekunden bara ansträngde sig som fasiken. Som så här, hade fått kasta sig ut i lördagsmorgonen.
Ja, men och sen så är det ju som det är. Liksom. Man styr upp kalas och ha kalas för ett gäng 6-åringar, varav liksom 90% var grabbar. Det tog på krafterna. Mm. Och vi var ändå 5 vuxna som stod här och höll koll på dem. Liksom. De springer ju, vi hade kalas på gården.
Mm.
De springer ju som galenpannor. Mm. Helt fritt.
Det är ju liksom, initierat av dig.
Ja, men det är också så här, när liksom en 6-åring klarar man ju av, men när liksom så många i grupp kommer ihop och liksom också är varandras så här bästa kompisar, då de är ju inte kloka i huvudet.
Nej, men jag menar, det är ju det som händer, men det är ju för att man inte alltid tänker till innan, som att det där med Nerf-kalas, det kanske du borde ha tänkt sig, det är inte så smart för de kommer skjuta på varandra. Men vad ska man göra? De kan ju inte bara, det är ju inte så att man sitter och leker i ring som vi gjorde.
Nej, men jag tänker också så här, man säger ju tydliga regler precis när de kommer. Man får inte skjuta i ansiktet. Precis när jag uttalar liksom ordet ansiktet, bang, säger det, så är det någon som har fått den i ögat. Liksom.
Säg lite frasen, inte skjuta i ansiktet.
Det enda de gör, så var det någon som började tjura. Som tur var, de är ganska hårda, men inte, ja, men du vet.
Ja, men jag vet.
Ja, det var ju liksom hopp och lek på 2 minuter senare. Men det var ju liksom så här, vad trodde jag? Trodde jag på fullast allvar att jag skulle stå och göra ett regelverk för liksom 10-6-åringar. Jag tokig.
Nej, det var inte jättesmart. Det var lite som när vi kom hem i söndag, så var då inte så himla starka och vi höll på, ungarna var så uppe i varv och hit och dit och de skulle bara hoppa och Frasses hade sett någon ny Power Ranger hopp han skulle göra och bara slogs hela tiden. Ja, men du vet, det var kaos. Ja, men, och precis då när allting har lugnat ner sig lite och de ska gå och lägga sig, då ser ju Bobo och säger, men gud, där är ju den där megafonen från mitt kalas. Kan inte du ta upp den, pappa? Ja! Absolut.
Vem gör något sånt?
Nej, men jag vet, men det är lite, människan är inte alltid sansad och en sansad tänkare. Man går på feeling.
Verkligen, men jag tänker också så här, om jag nu i framtiden, för nu ska jag på massa studentskivor den här veckan. Mm. Och då är det ju många ex-partner då som ska fira sina barn tillsammans. Mm. Och vissa är ju mer, tillbaka till det väloljade maskineriet, mer samspelt än andra. Och hur bra slash hur dåligt det kan gå. Och jag undrar hur det hade varit för mig och Kalle att ha en studentskiva för våra barn, för den dagen kommer ju liksom. Jag kommer ju bara ihåg på vårt bröllop där liksom det enda han kunde fokusera på var att så här, hur mycket snaps folk skulle dricka. Så han gick och köpte snaps typ 3 gånger för han var så rädd att den skulle ta slut. Och sen slutade det med att vi hade 10 flaskor i kylen som vi fick lämna tillbaka. Mm. Det var hans enda uppgift som han klarade av att sköta. Och jag bara undrar, hur skulle det, alltså du vet så här, det börjar med 50% av listan och sen blir det ingenting. Och jag upplever att det ganska ofta är så när det kommer till manligt, kvinnligt, när det kommer till fester. Antingen är det snubbarna som fixar allt och tjejerna ingenting, eller så är det tjejerna som fixar allt och snubbarna ingenting.
Men det som jag verkar, det som jag ser som ett tydligt spår eller en röd tråd, är att männen har ju problem med lullullet.
Ja.
Ja, att det är så här, det är det som, det är därför jag, att kvinnor också blir så jävla utmattade under såna här festtider under semestern, för allt det där lullullet med de sociala liksom samverkan, såsen till det, att barnen ska somna och ha madrasser för då kommer de gästerna, alltså allt det där runt omkring tjafset, det verkar många män vara väldigt blinda för. Och en av våra, mina gemensamma kompisar, jag ska inte nämna några namn, har nu alltså fixat, ja, men en ganska stor studentfest, gjort all mat själv hit och dit, och då hennes exman skulle då köpa bubblet, och det är ändå så 43 personer, och han säger att han hade köpt då 3 magnumflaskor. Ja, men nej, och det är så här, hon har fixat allt, men det är som hon säger, och det här tycker jag ofta mina tjejkompisar säger, men jag orkar inte ens gå in i det där. Och sen var han så, jag kan komma och förhjälpa till lite, och bara, nej, det behövs inte. Så att vi är både så att vi är lite bittra, men, och så tänker vi så här, det går ändå snabbare och det blir bättre om jag gör det själv. Att man säger, okej, man försökte ännu en gång, men det blev inte bättre.
Ja, och Joel är ju så här, jag är ju ingen, eller jag ska säga så här, jo, jag är en firare, men jag är ju en firare som är otroligt effektiv. Jag är ju så van att styra fest.
Ja.
Så det liksom sitter, så jag ringer alla, det är en fixa partytält, kommer hit, sätter upp, bam, bam, bam. Och sen så liksom en inköpslista, och sen är det klart. Under tiden Joel och jag håller på att älta det här kalaset i ungefär 1,5 veckas tid. Och jag känner att jag har varit så här, jag är 100% inte närvarande. Samtidigt är jag så jävla glad att ha honom, för han så här styr upp presenter, han har tänkt igenom. Han har exakt koll på vad mina barn tycker om. Jag ska erkänna, jag har inte det.
Du var ju lite ledsen sist vi träffades, för ni hade haft en liten utvärdering. Vem som var bästa föräldern?
Ja, men jag hade ju skårat, du vet, det blev en sån här konstig lek som bara uppstod ur intet vid typ middagsbordet när de var här sist. Så här, vem är bäst på att, och så skulle liksom alla föräldrarna upp till bedömning. Och jag skårade sämst på allt.
Men säg till exempel vad?
Ja, men vem är bäst på att laga mat? Vem är bäst på att
men maten, ja, men, kan du inte ha haft
nej, men, så här, ja. Men då är det ju så här, barnmaten såklart. Ah. Så här, köttbullar och liksom.
Ja, men då vann Kalle.
Ja, men då vann ju Kalle och Joel såklart. Vem blir argast? Vem är roligast? Vem är snällast? Vem är galnast? Vem är påhittigast och så vidare? Och jag skårade sämst på alla. Men så blev ju det såklart en rolig grej då, att göra mig sämst helt, tills, ja, de fattade att så här, det här klarade jag inte riktigt av.
Nej.
Jag var för alldeles för svag. Mm. Jag var inne i min PMS då.
Men det där är ju faktiskt också precis som du säger, vissa dagar kan man ju bara tycka att det där är jättekul. Men sen är det där, det finns ju en sårbarhet och en känslighet i och med att man har separerat. Och vare sig din eller min separation var ju lyckobolycka, om man säger så. Det var liksom rörigt och mycket känslor och svärta och anklagelser och hit och dit. Så att, då tror jag att det finns något inneboende sår som gör att man hela tiden är väldigt känslig för just de här lite roliga utvärderingarna. För när man är en kärnfamilj, som om jag, Frasse och Bobbo och Mattis till exempel sitter på Gotland och börjar på, alla säger så här, pappa är roligast, pappa är snyggast, pappa är yngst, pappa är bäst på det. Då skulle jag bara säga, ja visst älskling, superbra, han är verkligen superbra på lagomat. Jag har ett självförtroende i min familj som mamma, trots att jag inte gör helt perfekt hela tiden.
Ja, men jag märkte det med mig, att det sitter kvar så många liksom så här cellminnen från när man levde i en tvåsamhet med liksom sin ex-partner. Och så ser ju inte vårt liv ut längre. Och också tidigare år med Joel, när liksom Tom Allan varit en mycket större ansträngning. Det börjar med liksom i söndag, så gick Tom Allan och Joel bara gick ut och lekte Sagan om ringen ute i stora skuggan i i 3 timmar, var borta liksom halva eftermiddagen. Och jag och Penny bara, vi får baka någon rabarberpaj och hålla på lite här. Och då var väl inte så mycket mer med det. Och sen så kommer de hem och då ska Penny ut till sin kompis landställe i skärgården. Så jag skjutsar ut den och sen blir jag kvar där ute i 3 timmar. Och du vet, så jag känner så här pulsen utav så här dåligt samvete. Ja. Nu har jag varit hemma med Tom Allan själv. Nu kommer han vara irriterad på mig. Och fan, måste jag hitta en bra försvar här och så vidare. Och så kommer jag hem och de är på strålande humör. Mm. Och jag bara så här... Och du vet, så här, jag hade redan byggt upp så här. Jag visste exakt vad jag skulle säga när jag kom in. Och jag skulle förklara hur mycket kö det hade varit på vägen hem. Så behövde jag inte göra det helt plötsligt. Och det var en helt ny känsla. Att den här jakten sitter kvar igen. Och det som blev så hemskt i den där leken. Det är ju också så här att så här, fan, det är jag som fixar alla födelsedagskalas. Det är jag som styr upp alla semestrar. Det är jag som löser allting. Jag är liksom den tysta projektledaren som aldrig tar cred. Och inte heller intresserad av att ta cred.
Jag tänker så här, du är jättekärleksfull, men du har ju ganska svårt att slappna av. För du är alltid på gång, också för att du alltid har någonting att göra. Alltså någonting med jobbet.
Ja, så är det. Eller.
Och jag tänkte på det nu, just det att vi båda är frilans. Det var som Mattias sa till mig, att vara fembarnsmamma, vara frilans, och särskilt nu under coronatiden när man säger 50 måste styra upp allt själv. Vi har landet, vi har här, vi har liksom inga miljoner på banken, vi får slita för varje krona. Så har man 5 ungar i alla de här åldrarna och Frasse sover fortfarande inte på nätterna. Det är klart att det inte är ett ultimat upplägg. Och jag kan känna igen det, jag tror det är därför vi också förstår varandra så väl, är så toleranta är att det hela tiden är någonting. Man är alltid lite jagad, man kollar sms'en så bara, okej, jag har inte skickat iväg det, aha, nu är den det och nu ska vi fixa biljetter dit, eller det är något kalas och det ska fixas. Man måste bara 3 studentskivor och fixa presenter liksom. Och det är det jag tror, men de säger, det kommer som genom ett trollslag, så är det bara något fint paketerat. Vi skulle ju fixa present nu till lördags också såklart, ja, för vi ska ju på en stor fest. Då är jag sån tur att jag från en studentskiva så åker jag förbi plan 1 som är en stor inredningsaffär. Då ser jag Mattias cirkuslampa, ett M i fönstret. Ja, men grått som är deras favoritfärg. Det är bara löjligt. Jag bara går in där, inte Mattias, säger att jag ska packa ner där. Men man har ju också blivit en jävla fena på att ha en dominoeffekt på allting.
Ja, men precis. Jag menar så här, jag bokade det där jäkla partytältet liksom dagen innan. Tjuff, 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 så är det klart. Liksom. Och så har jag styrt upp festen. Mm. Jag behöver inte tänka på det här i 2 veckor för att genomföra det. För att jag är chef. Och så vad är det man gör när man är chef? Och man delegerar och man ser till att lösa. Det är liksom hela. Och det är man ju, när man är frilans eller enmansföretag, då måste man ju lösa själv. Man är ju chef för jättemånga hela tiden och sig själv också. Du ska också uppfinna det här jävla hjulet varenda dag. Att kunna driva, att kunna starta.
Nya idéer, vara extra härlig, extra rolig, extra bra framför kameran, extra bra bakom kameran. Det är liksom tufft. Men jag kände så mycket när vi satt där i den där bilen, bara, du vet, på väg ut till Bungenäs, vi satt på båten. Jag bara, vet du, var ingen som, veckan innan så åkte jag hem med killarna. Då är det någon som springer runt, man är rädd att de ska springa ut, de är hungriga, de ska kissa, de ska bajsa. Det är liksom ett, men man är så van vid det. Men det jag tänker då när de ska göra den här utvärderingen, så är då, eftersom du är så effektiv hela tiden och heller aldrig kräver att få någonting tillbaka på det sättet, det tycker jag du inte riktigt gör med kärlek heller liksom. Då blir det väldigt lätt, så dels tycker de att du är så stark så att man kan liksom skämta, även fast de kanske inte kan verbalt uttrycka det, så blir det liksom att man har ju inte tid på samma sätt som till exempel ser ut som att pappan har, eller bonuspappan. Ja, men så Mattias har ju ingen prestige i mina barn. Om han gör någonting med dem, då blir jag, då tycker ju bara både de och jag att det är så här, wow, en fjäder i hatten.
Ja, men de kan ju bara vinna. Ja. De kan ju aldrig förlora liksom.
Precis, medan man själv bara tas för givet att man ska sitta 2 på natten och så hjälpa dem att skriva en novell. Alltså, det är bara det saker som de tar för givet. Och det är som du säger, men det är klart att jag börjar känna payback time nu, särskilt på min, han som fyller 16 och han som fyller 18, att det är så här, ja, men de har i ryggmärgen och de vet vad man har gjort, och det är mycket gulliga sms, och igår fick jag säga tack för att du födde mig mamma, och sen så av Ilon, förlåt att jag var lite sur i fredags, älskar dig så mycket, du är bäst. Så att man känner det ju hela tiden, annars hade det ju varit jävligt jobbigt. Men jag vet inte, vi kanske är upp uppe i vårt väldigt, väldigt mycket.
Men jag är ju så rädd att det blir som så här, nu ska vi inte, inget ont om några farsor här, men liksom det blir det lite av en tumme. Alltså så här, Kalle fokuserade på snapsen och jag gjorde resten. Mm. Men ändå är det han som står för det härliga på festen. Mm. Alltså, och det är ju lite så det är med, generellt för pappor i relationer och i manligt kvinnligt liksom. Och jag tänker så här, tänk om den aldrig kommer. Tänk om den aldrig kommer. Tänk om det bara fortsätter vara så att man bara är osedd utav sina barn. Man är ju sedd utav ganska många andra. Mm. Utav sina vänner och kollegor och så vidare. Men utav sina barn, de som egentligen betyder mest, är man relativt osedd. För som mamma är man ju projektledare. Sen vet man ju att när det väl krisar så är det mamma man ropar på.
Fast jag tänker ändå så när Tom Allan sitter och gosar med det, eller igår när jag kom, eller i söndags när vi kom hem, och så i morse så gick vi upp och då säger Frasse, så jag bara, men du måste gå upp. Nej mamma, jag vill bara vara med dig. Jag har saknat dig. Alltså det är också payback på det. Du sitter och gosar med Tom Allan. Du känner ju deras kärlek varje dag. Gör du inte det?
Jo, gud. Jo. Liksom så här, fortfarande så är jag så lycklig över att jag får natta honom.
Ja.
Att han fortfarande vill ligga och mysa med mig. Liksom. Mm. Att det är vårt moment. Liksom.
Men jag tror också att det blir så. Jag har ju 5 söner. Du har liksom en son och en dotter. Förhoppningsvis så blir den generationen mer jämlika, men det är också så att det man inte vet, det vet man ju inte. Det man inte ser när man är barn, så tror man allting är som ett trolleri, och många killar fortsätter också att ha det så.
Ja, men också så här som, alltså det är ju hemskt att säga idag, 42, snart 42 år gammal, det är ju idag jag kan förstå liksom vad som egentligen stod mellan raderna i mycket som i ens uppväxt liksom, som fan, jag tror jag favoriserar liksom pappa långt upp i 20-årsåldern innan man liksom började skönja att saker och ting kanske inte alltid var som man hade fått det berättat för en.
Jag vet, och min pappa var min hjälte, men ganska tidigt ändå så föll den där kronan lite på sniskan, och där tycker jag också att man känner sig lite lurad på sin barndom, förstår jag menar?
Jo, men den bitterheten sprang man ju med mig liksom hela tonåren när man liksom gör den här revolten och grejer, men liksom ändå så kunde jag inte förstå hur landet låg förrän så långt efter 20 plus.
Ja, men jag fattar, men när du såg alla hyllningar på mors dag på Instagram till exempel, till alla mammor, och den kärleken som började så här bombarderas där, då kände jag ändå liksom, det kommer bli payback time. Nej, men jag tänker att om vi ska göra en liten parallell till kvinnorna här i stiftelsen Bry då, organisationen, så har ju de på intet sätt agerat, de har agerat utifrån att de anser att de gör rätt. De har gått på en känsla precis som vi gör som föräldrar. Jag menar att vi ser att det finns ett behov och att vi vill göra någonting, vi vill att våra barn ska ha det bra. De anser ju, de har gått på en känsla i det här fallet och inte tagit reda, de har inte lyssnat på de människor som är utbildade, så det, nej, man, det är inte lätt. Känslorna styr ju väldigt mycket.
Ja, och man får ju vara väldigt försiktig med känslor, i alla fall i medier kan man väl säga. Det är väl det, att känslomedier som så här, sociala medier många gånger är, det kanske just ska hantera just känslor och kanske inte fakta. Och det är väl när de här två världarna geggas ihop, det är då det blir problematiskt. Så det får man väl också tänka på som mamma i sociala medier eller förälder i sociala medier, att man inte får agera känslostyrt när det kommer till ens barn.
Ja, men jag tänker att man alltid ska ha en liten djävulens advokat också. Vare sig eller man har liksom en stor
djävulens adekvat.
En djävulens advokat, att det är alltid någon som står utifrån och tittar in och kan göra en värdering, för det är väldigt svårt att göra det själv. Och det är väl det du och jag har gjort lite nu för varandra.
Samtidigt som mina barn sitter och validerar mig om vad jag är bäst och sämst på, så finns det ändå en learning där, att så här, jag kanske måste bli lite gladare. Jag kanske inte alltid ska vara i projektet barn. Jag kanske mer ska vara en avslappnad mamma och så vidare.
Mm. Ja, men det tycker jag var en bra lärdom faktiskt. Man kan ju lyssna på det. Sen är det här ju också en kärleksförklaring, att de litar på dig och känner sig så trygga med dig och älskar dig så mycket att de kan säga det här utan att vara rädda. Så kan man väl säga.
Menar du? Vi hörs om en vecka.
Puss och kram, hej då!